Det var så bra text så att den skulle... Hade jag spelat det hade jag bara förstört alltihop. Det kändes mycket bättre att sjunga. För då kunde jag sjunga, va? Ej silver, ej guld har en väg för mig öppnat till himlen som synden mig utstängt ifrån. I blodet på korset försoningen vunnits och hemma är faderns förlorade son. Vilket erbjudande, va? Är det någon som inte tart? Nej, ja men va? Och bara få uppleva att friköpt jag är, men ej med silver. Återlöst, men ej med guld. Det är Guds lamm som genom blodet har befriat mig från skuld. Det är Guds lamm som genom blodet befriat mig från skuld. Jag är befriad. Ja, jag får träna på B-dur. Jag vet aldrig att jag har... Ja, det hade varit mycket lättare, ja. Det hade det varit. Men då hade jag ändå inte sett så bra på texten, så det var nog meningen i det, tror jag. Och så såg jag ju texten två gånger, för jag skrev den också under tiden här. Vi är kvar i apostlagärningarna och har vi kommit till det femte kapitlet i apostlagärningarna. De är fortfarande kvar i Jerusalem. I början på apostlagärningarna så handlar det om liksom att de skulle predika ordet i Jerusalem. Och sen så var uppdraget att när de hade gjort det, inte nödvändigtvis att alla där blev frälste där i Jerusalem, men de skulle predika ordet i Jerusalem. Sen skulle de gå utanför staden, ut i Judén, och de skulle gå till Samarien. Och det var ju sådana som de kanske inte gillar riktigt, men de var också människor. De skulle också få erbjudandet. Och sen skulle de gå ut över jordens yttersta gräns. I fjärde kapitlet slutet där så står det om en som kallades Barnabas. Det betyder tröstens son. Lukas skriver om honom där. För det står att han ägde en jordlott, en egendom. Han sålde den och han gav alltihop. Han gav det till församlingen, till apostlarna. Det står ingenstans att alla måste göra så för att jag är med i en församling, så ska jag behöva vara egendomslös och inte få äga någonting. Vad det står att de sa, de delade med sig, så de såg det inte som sitt, utan de såg det de ägde som en gåva från Gud som de skulle förvalta, som skulle vara till i alla fall många. Men i alla fall Barnabas, han upplevde att han kände att jag säljer det här, jag ger det till Guds verk, jag ger det till församlingen. Så han blir egendomslös. Sen här i början på femte kapitlet, då står det om Ananias och Safira. Och det blir ganska ruskigt om en liten stund här. Men jag tror det var som så här. De såg att Barnabas, han blev ganska omtalad när han gjorde det där. Ja. Det skulle inte vara så dumt för oss också att bli. Men du, vi har ju den där åker och grejer. Men du, vi så pratar med varandra. Ah, men du, vi tar det lite själv också. Vi smusslar undan lite av det där för köp. Ja, okej, vi var överens, va? De sålde den där åkern och så la de undan lite av pengarna. Men de vill ju liksom bli ärade. Så att det är mycket fram och sa, här är köpeskillingen. Vi ger det här till församlingen. De De alltså, de hade ju kunnat, det hade inte varit en synd om de hade sagt, ja, vi sålde det här, men vi behöver de här pengarna. Vi ger hälften till församlingen. Då hade det inte varit något fel. För det var ju deras de kunde ha behållit. Men de ville göra sig lite märkvärdigare och lite bättre än de var, va? Och ge mer. De smusslade undan en del och så sa de att de gav alltihop. Och det var inte bra. Nu läser vi här. En man som heter Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och la för apostlarnas fötter. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor, utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom. Han föll ner och dog. Alltså jag tror, och det var det att han liksom skulle göra sig bättre. Det var synden, det var det att de gjorde sken av att ge alltihop. Men de gjorde inte det. Och ja, det var inte bra. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: säg mig, sålde ni jorden för det beloppet? Han gav henne liksom möjligheten. Han frågade: sålde ni jorden för det här beloppet? Hon svarade: ja, för så mycket. Petrus sa till henne: varför har ni kommit överens om att fresta Herrens ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren och de ska också bära bort dig. Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde det. Det har varit ett varnande exempel. Och det är klart, man ska alltså inte göra sig mer märkvärdig än man är då. De kunde ju ha, om de hade sålt och gett samma gåvor de sa, men om de inte hade gjort sken av att det var allt de gav, då hade det inte varit fel. Det hade inte varit någon synd. Ja. Nu fortsätter vi. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Och det var alla tillsammans i Salmos pelarhall. Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. En skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och det förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Alla blev botade. Guds ande var mäktigt utgjuten. Sen kan man ju fundera. Det är inte riktigt min erfarenhet att alla sjuka som man lägger händerna på ber för att de blir botade. Men här räckte det att de la ut dem och skuggan när de gick förbi föll på dem. De blev friska. Jag tror att Gud på ett särskilt sätt ville manifestera det här. Det här med helande och bli frisk. Varför en blir frisk och en annan inte blir frisk. Det är ju ett stort ämne. Och jag kan inte gå in på det här. Men min trygghet, det är det att jag får lita på Gud. Jag vet att han kan bota sjukdomar. Utan vidare, det kan han. Sen får man ju konstatera att alla blir då inte friska. Och det är i alla fall inte fel på tron. För du vet till exempel som Paulus, han skriver i sina brev. Han hade någon medarbetare som var sjuk, som hade ont i magen. Och det var någon som inte kunde följa med honom. Och Paulus, han skrev ju inte så här. Tänk om jag hade haft mer tro, då hade den där min sand blivit frisk. Det skrev han inte. Utan han gav råd att de skulle söka upp läkare och grejer. Och det är inte fel. Men i alla fall här nu så var anden så mäktigt utgjuten. Så att när de gick, då blev de bar fram sjuka. Och de blev friska. Så var det. Sen står de här. De fortsätter. Överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga sadduceernas parti, uppfylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i fängelse. De blev fängslade, de blev förföljda. Men när de satt i fängelse, då deppade de inte för det, utan vi ser på andra ställen när de satt i fängelse, då sjöng de lovsång. Och jag är säker på att de bad. Att de bad att de skulle få fortsätta att vara i funktion. Står det så här. Men en Herrens ängel öppnade på natten fängelsesportar. Det här var på kvällen och de skulle föra in dem inför rådet och förhöra dem, va? På natten kom den Herrens ängel och öppnade fängelsesportar och förde ut dem och sa: gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och undervisade. Så de stod där på morgonen och tempelplatsen var ganska stor. De var där i deras Salmos pelarhall. Och på andra sidan, där samlades då överste prästerna och stora rådet. För de, nu skulle de ta in dem till förhör igen. De visste inte att de stod där, för de trodde de satt i fängelse. Då överste prästen och hans anhängare kom dit, kallade de samman stora rådet, Israels folk, hela äldsteråd, och skickade bud till fängelset att apostlarna skulle hämtas. Men när tjänarna kom fann de dem inte i fängelset. De vände tillbaka och rapporterade: vi såg att fängelset var ordentligt låst, att vakterna stod vid portarna, men då vi öppnade fann vi ingen där inne. När ledaren för tempelvakten tillsammans med överste prästerna fick höra det, blev de villrådiga och undrade vad som kunde ha hänt. Men då kom någon och sa till dem: männen som ni satte i fängelse, det är i templet och står där och undervisar folket. Ledaren för tempelvakten gick då tillsammans med tjänarna och förde bort dem utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket. När de nu fördes bort ställdes de inför stora rådet, och överste prästen förhörde dem och sa: förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära. Och vi vill att den mannens blod ska komma över oss. De hade dåligt samvete. De förstod att det var något som de inte hade gjort rätt. Men inte ödmjuka de sig. De hade ju haft möjligheten att kunna ödmjuka sig. Och erkänt vi hade fel. Nej, utan de härda ut. De skulle till all pris slå ner det här. Då svarade Petrus och apostlarna. Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta. Vi och den heliga ande som Gud har gett åt dem som lyder. Vad gjorde rådsmedlemmarna? De blev ursinniga och ville döda dem. Men jag tror nog att de funderade och tänkte. De hade tagit ockupationsmakten till hjälp och fått Jesus korsfäst. Och de tänkte Jesus, de visste ju, han hade undervisat folket. Han hade bota sjukdomar. Och nu står de här enkla fiskarna. De kunde inte förneka det. De fortsatte Jesu verk här på jorden. Det funderar. Och den är Jesus när han hang på korset. Förlåt dem, sa han. De vet inte vad de gör. Det blev mörkt. 3 timmar kom mörkt. Förhänget i templet där klövs uppifrån och ner. Jag undrar vad de tänkte. De hade varit med om allt det här. Ändå så blev de ursinniga. Vad hade hänt mer? De hade satt vakter. Fått vakter vid graven. Soldater. Och vad sa de? Vad sa romarna? Vad sa ockupationsmakten? De hade somnat. Men vad konstigt. För en romersk soldat som somnade. Det var ju dödsstraff. De levde. De hade inte ens blivit straffade. Ja, det var något skumt med det här. Och så står de här enkla fiskarna. Olärda män. Predikar om glädjebudskapet. Att Jesus var Messias. Han som skulle komma. De liksom, de ville inte, det var ju så mycket som liksom stämde överens. Men de var förblindade. De ville inte tro. Men de hade ju liksom, kunde inte förneka att det var speciellt det här. Det blev så att när rådsmedlemmarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men en farisee i stora rådet, en laglärare som heter Gamaliel, som var aktad av allt folket, reste sig och begärde att man en kort stund skulle föra ut männen. Sedan sa han till dem: Israeliter, tänk er för vad ni är på väg att göra med dessa män. För en tid sen uppträdde Teudas och gav sig ut för att vara något. Omkring 400 män slöt sig till honom. Det var en upprorsmakare. Men han blev avrättad och alla som trodde på honom skingrades och det blev ingenting av det hela. Efter honom vid tiden för skattskrivningen uppträdde Judas från Galileen. Han fick folk att göra uppror och följa honom. Men också han omkom och alla som trodde på honom skingrades. Och nu säger jag er, håll er borta från dessa män och låt dem gå. Ty om detta skulle vara ett påhitt eller ett verk av människor kommer det att rinna ut i sanden. Men om det är av Gud kan ni inte slå ner dem. Kanske visar det sig att ni strider mot Gud. Det lät sig övertygas, kallade in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet, glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen. Och vad gjorde de? Ja, du förstår. Den där, han reste sig upp och gick. Och oj, och vad kraften var. Och jag blev så jag flög. Oh wow! Alltså, jag var på ett möte. Vi hade en kille i Hagfors. Jag vet inte om ni känner en Willy Sik. Han hade inte varit drogfri en dag på 20 år. Och så hade vi en predikant som heter Bill Stenberg var där hos oss. Och han bad för Willy. Och det var det small. Och Willy, han fick en skjuts. Han hade aldrig blåst i sig någonting som gav en sån effekt. Det förekommer idag. Men jag tror att Gud kanske, det var kanske möjligheten för honom att nå Willy, för Willy blev frälsen. Att det var någonting. Men det var inte det. Apostlar, de kunde ju ha predikat om det. Men det gjorde de inte. Varje dag undervisade de i templet, hemma i husen, och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. Vänd om. Tro på honom. Han är frälsaren som skulle komma. Jesus är Messias. Gud själv kom ner hit till jorden. Och ni ser att nu försvann korset här. Korset tillbaka. Där finns fortfarande möjlighet. En dag kommer han tillbaka. Då ska inte jag säga att då blir det jobbigt för de som är kvar. Kanske finns en möjlighet, finns en del teologer som säger det. Men jag skulle inte vilja ta risken. För idag är frälsningens dag. Tro att Jesus är Messias. Att han var den, att han var Gud själv som kom ner hit till jorden i mänsklig gestalt. Som gav sitt liv på Golgata kors för att jag skulle bli befriad. För att du, vi allesammans här, då finns det möjligheten att bli befriad. Friköpt jag är, men ej med silver. Återlöst, men ej med guld. Till vilket pris han utgöt sitt blod för mig på Golgata kors. Det var det lärjungarna predikade. Och det fanns säkert någon av de här fariserna, skriftlärde, överste präster, som vände om. Och jag tror nog att också att den här Ananias och Safira, där står ju inte att de blev evigt förtappade. Det ligger i Guds hand och det är han som dömer. Och det är han som liksom bestämmer hur länge vi är här nere på jorden. De blir ett varnande exempel, men det skulle inte förvåna mig att de kanske inte blir evigt förtappade. Det vet vi inte. Men tro på Jesus, så blir du frälst. Det glada budskapet. Jesus är Messias. Tack Jesus att jag har fått stått här och predika och proklamera att du Jesus, du har all makt i din hand. Och här nere på jorden så sprattles det och är motstånd. Men du kommer en dag och sätter din fot på Oljeberget. Du kommer med frid. Du kommer med kärlek och glädje. Tack att vi får då ryckas upp genom luften. Dig till mötes. Men under tiden här så ber du ska hjälpa oss så vi kan komma loss. Och så många som möjligt får sätta sin tro till dig. Och bli med på vägen som går hem. Amen, Jesus. Amen.